Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Välkommen till Woman Up-podden. Idag träffar vi influencern och hälsoprofilen Ida Warg. Ida slog igenom som dansare i tv-serien Floor Filler där hon gick till final och kort därefter påbörjade resan till att bli en av Sveriges största träningsbloggare. Ida berättar om hur hennes liv har kantats av prestationsångest och hård träning, vilket tidigt resulterade i en ätstörning där hon under tiden på Ballettakademin kunde dansa 8 timmar om dagen och tänka på precis allt hon stoppade i munnen. Vi kommer också in på hur Idas magbesvär plötsligt försvann när hon ändrade kosten och hur hon idag vågar testa på nya spännande vägar i karriären. I slutet av programmet pratar vi om just ätstörningar tillsammans med psykologen Maria Farm som berättar om hur man vet att det har gått för långt, vad som definierar en ätstörning och vart man kan vända sig om man befinner sig i riskzonen. Det har blivit dags att Woman Up tillsammans med Sveriges härligaste hälsoprofil, Ida Warg. Hej och välkommen till Woman Up-podden säger vi idag till Ida Warg.
Hej och tack så jättemycket.
Ja, vad kul att du är här idag.
Ja, men det är jättekul. Tack för att jag fick komma.
Ja. Vad har du gjort idag?
Jag har jobbat hemifrån. Jag har haft min fotograf hemma så vi har fotat lite samarbeten och sen så har vi fotat ett nytt skivomslag, filmat lite grann och sen har jag svarat på massa mejl. Oj, jag låg efter.
Får du mycket mejl varje dag av läsare och sånt där?
Ja, jag får väldigt mycket mejl faktiskt. Det är typ som att man skulle kunna jobba heltid med den här mejlkorgen.
Mm. Vad vill de då? Vad frågar de?
Men det är inte bara läsare utan det är samarbetsmejl och förfrågningar. Och jag får från Metro, jag får från TV4, mina nätverk. Alltså det är mycket olika. Så att, men de jag får, jag kanske får mellan 1-10 från läsare om dagen, mejl. De frågar alltid mycket om kost, jättemycket om kost. Vilka kosttillskott de ska ta och de har magproblem och de har träningsproblem och de har kärleksproblem och det är allt möjligt.
Men tar du dig tid att svara alla eller hur går det till?
Jag önskar men jag har inte möjlighet till det för att då skulle inte jag hinna göra någonting annat. Så det kan vara så att jag kanske skaffar en assistent nu som kanske kan ge ett litet svar i alla fall.
Det låter bra. Men du sa att du har spelat in, eller du har jobbat med ett skivomslag nu. Kan du berätta lite om din nya karriär kan man säga? Alltså, du har nyss släppt en låt och sådär.
Ja, det kom väldigt snabbt faktiskt. Eller det var jag och Viktor Frisk, vi har ju en podd tillsammans, Den friska vargen. Och då så skulle vi göra ett samarbete med ett företag. Och då skulle Viktor utmana mig med en grej. Så då utmanade han mig att gå in i studion och spela in. En låt.
Det var så det var.
Ja, det var en så här, liten skämtlåt. Den finns också på Spotify, den är jättegullig. Och då så de vi jobbade med som spelade in låten och bara, du ska in i studion igen. Och jag har jobbat inom musik och dansbranschen förut så jag vet ju, många snackar liksom. Jag bara, ja, det blir jättekul. Och så tänkte jag, nej men det, alltså det kommer ju aldrig hända. Jag tänkte inte mer på det. Sen började de höra av sig bara, men när ska vi spela in nästa låt nu då? Vi vill ju sätta en plan för dig. Och jag bara, men alltså, jaha, men gud vad spännande. Och då började jag tänka, shit det här är ju faktiskt väldigt kul och någonting jag vill att göra väldigt, väldigt länge. Dock så vet jag att det är jättetufft i musikbranschen. Det är nästan inga pengar om man inte vill ut och gigga väldigt mycket, vilket jag inte är supersugen på. Men jag tjänar ju pengar på annat håll. Så då tänkte jag, men gud, det här är ju skitkul. Spela in musik. Och jag gör det bara för att det är så himla roligt. Och de som vill lyssna får lyssna. Sen så kör jag bara på tills jag inte tycker att det är kul längre.
Men är det du som har skrivit låten själv eller hur har det gått till?
Nej, det är flera stycken. Mm. Som, det är en kille som heter Tim. Gud, vad heter han efternamn? Norelli tror jag. Han är typ 20 år och bor inte i Stockholm.
Okay.
En ung, begåvad kille som liksom har gjort grunden och sen har varit mer med. Jag kommer ju med mina önskemål. Bara, nej, jag vill inte att det ska låta så här. Det här låter inte tillräckligt fett i det här droppet. Och den här texten vill jag inte ha, utan jag skulle vilja ha så här istället. Så att, det är ju många kockar i den där grytan.
Men vad spännande och vad roligt. Men känner du någon prestationsångest där? När du gör någonting utöver det du brukar göra?
Ja, absolut. Jag har väldigt mycket prestationsångest. Ja.
Alltid. Ja. Kan du berätta om den?
Den kommer väl typ hela tiden, skulle jag säga. Om jag ska laga mat till bara en kompis, liksom, då får jag prestationsångest. Och speciellt när det är saker som jag inte gjort så mycket av. I början när jag var med i poddar och spelade in min egen podd, då hade jag prestationsångest inför varje avsnitt. Det var säkert samma när jag började blogga och absolut samma när jag började med YouTube. Men ju mer man gör det, desto mer bekväm blir man. Men är det som så att min fotograf kommer hem, visst vi träffas en gång i veckan, men och så ska vi spela in en video, och speciellt om det är ett företag, då får jag prestationsångest. Så att, alltså den är där hela tiden, jag har så himla höga krav på mig själv.
Men har det alltid varit så, eller har det blivit värre eller bättre med åren?
Det har nog alltid varit så. Som jag kommer ihåg. Kanske inte när jag var 5-6, det har jag ingen aning om. Men sen jag kommer ihåg, så jag har haft höga krav. Ja.
Är det någonting du jobbar med eller någonting som du försöker tänka på att inte sätta så höga krav på dig själv?
Ja, absolut. Jag jobbar med det hela tiden och jag har blivit så mycket snällare mot mig själv. Alltså verkligen. Så att nu är väl min prestationsångest i alla fall nere ganska mycket. På hälften av vad den har varit innan i alla fall. Och det är att jag tänker, alltså det spelar ju egentligen ingen roll. Alltså failar jag, ramlar jag av scenen, sjunger en falsk ton. Går det åt helvete med det där videosamarbetet? Alltså det spelar ju egentligen ingen roll. Det är ingen som bryr sig. Alla är ju så fullt upp med sitt liksom.
Ja, verkligen. Det är man själv som bryr sig liksom.
Ja.
Mm. Men hur yttrar sig prestationsångesten? Är det liksom att du mår väldigt dåligt? Eller hur yttrar den sig?
Jag stressar upp mig enormt mycket. Och liksom, om jag ska, det kan vara så illa som att om jag ska ha middag för flera. Och 2 veckor innan så går jag runt och tänker på det här. Är nervös över det. Och liksom drömmer, mardrömmar om det. Kanske inte just middag, men typ uppträdande när jag uppträdde med min låt. Och så sen jag fick reda på det flera veckor innan så var jag nervös inför det här. Tänk om jag gör fel, för jag dansade väldigt mycket och jag har inte dansat på flera år. Tänk om jag gör fel steg eller ramlar eller jag vet inte, du vet, alla katastroftankar vad kommer upp.
Men ändå sen så känns det ju som att du är också en prestationsmänniska som verkligen, alltså utifrån sett så är du ju typ duktig på allt du tar dig för och du är ju väldigt framgångsrik, så att när det väl gäller så känns det ju som att du alltid gör bra ifrån dig.
Ja, och det är väl därför jag får prestationsångest kanske. Och sen, ja, absolut, jag misslyckas så många gånger och har gjort det jättemånga gånger i mitt liv, men utåt sett hela tiden så ser det ju säkert ut som att allting går bra. Många ser ju inte baksidan. Kanske de som följer mig när jag vloggar och så ser bara, fan vilken jävla skita jag hade. Allting är ju bara fel. Så de ser ju, men blogg och Instagram och så, det är ju ganska svårt att visa hela livet. Så de ser ju oftast bara det lyckade resultatet av saker och ting. De ser inte min dubbelhaka på alla bilder vi har tagit innan eller du vet. Alla fails.
Mm, det är sant. Kan du berätta lite grann om din bakgrund och uppväxt? Hur såg den ut?
Mm, jag hade en ganska tråkig uppväxt, skulle jag få säga. Nej, men den var jättebra. Jag kommer inte ihåg så mycket av den. Jag bodde i Åmål med min mamma och pappa och lillebror. Och hade det bara väldigt bra. Vi åkte ut med båten på somrarna, sommarstugan, åkte till fjällen. Men lite så här Svensson-liv.
Just det.
Mm.
Och sen kom du till Stockholm efter studenten, eller?
Nej, jag dansade ju också mycket i min ungdom. Och tävlingsdansade, jag var på elitnivå. Så jag tävlade i EM och VM och sånt i något som kallas för discodans.
Just det.
Så hela mitt liv var nästan dans där i Åmål. Och sen så var det som så att när jag gick upp gymnasiet så råkade jag hamna i en dokusåpa här i Stockholm som heter Floorfiller.
Just det.
Så det var en tjej från Västerås som heter Frida som anmälde mig, och så fick jag ett mejl så här, ja, men du är välkommen på audition. Och jag bara, wow. Så jag som vanligt i allt jag gör bara kastar mig ut. Ja, men det blir jättekul. Åker till Stockholm, går på audition, hade aldrig räknat med att komma med i den här danstävlingen. Alltså det var ungefär som Idol, fast med dans.
Ah.
Fast man bodde också tillsammans och blev filmad dygnet runt som Big Brother.
Eller hur?
Ja, jag kom till final och kom trea.
Just det.
Så det var ju 70 avsnitt, alltså vi var inlåsta i 4 månader.
Herregud.
I Sickla.
Fy fan.
Var det kul? Det var jättekul, men shit, prestationsångesten där inne ska vi ju inte prata om liksom. Herregud.
Och vad hände sen då? Slog du igenom då kan man säga? Alltså, när du hade visat så mycket i tv och så?
Ja, det var ju ungefär som det är nu. Att det var, folk känner igen en på gatan, säger hej. Men det var ju inte så att jag fick något jobb. Utan jag fick ju raka vägen gå och söka jobb på typ... Jag kommer ihåg, jag jobbade på Max. Och jobbade i olika kaféer och på ICA och sådär. Och sen hade vi en egen dansgrupp. Så jag åkte runt en del och typ giggade lite så. Sen började jag utbilda mig till dansare. Jag bestämde mig för att komma in på Balettakademin. Eftersom jag aldrig hade dansat ballett innan, då var kanske jag var 20 år ungefär då, så var jag tvungen att gå en förberedande utbildning. Så då sökte jag den och gick den i ett år. Sen sökte jag massa olika riktiga dansutbildningar liksom, på heltid. Och så kom jag in på dem och så valde jag Stockholm. Och sen blev jag kvar här.
Okej, hur gick det till när du blev ändå en så pass stor hälsoprofil då? Att du började liksom gå mot träning mer än dans?
Men jag har alltid gillat träning, hälsa och kost. Jag har varit väldigt intresserad av det ända sedan jag började dansa nästan. Och då, jag började ju blogga. Och jag ville inte vara så personlig. Jag bloggade först för mamma och pappa, så det var en personlig blogg. Men sen så märkte jag, oj, nu kommer det flera hundra in och läser det här, typ min dagbok. Det vill jag absolut inte. Så jag bara, men då måste jag bli lite mindre personlig. Jag väljer ett ämne, så tog jag träning och hälsa eftersom att jag gillade det. Och att jag var ju på Balettakademin hela dagarna. Så det blev ju mycket träning och kost och hälsa och snack ändå. Och sen så utbildade jag mig till PT efter jag hade gått ut där. Det kom naturligt.
Mm. Och när var det här? För du har ju ändå hållit på väldigt länge nu.
Ja, jag tänkte efter igår när jag började blogga. Det måste ha varit 2008.
Mm.
Men jag nischade den kanske så här 2009. Och sen började jag bli nominerad i awards och sånt. Och då växte den ännu mer. Och sen så har det bara successivt växt. Ja.
Och du blir aldrig less på bloggen och känner bara, nej, nu vill jag göra något annat.
Nej, faktiskt inte. Eller, jag blir ju uttråkad för att bloggen för mig är inte ett heltidsjobb. Så att, jag måste göra något mer. Så jag jobbade ju som mediesäljare på Aller Media med L och Café och...
Okej,
du berättade också att du jobbar på L. Ja. Så där jobbade jag som mediesäljare och märkte, wow, det finns ju mycket pengar i det här med annonsering och sånt. Och den här tidningen, den har ju typ lika många läsare som min blogg. Då borde jag ju kunna överleva även på bloggen.
Ja, det var så du började.
Ja, så jag bestämde mig för att jag ser upp mig och så testar det här.
Och så sålde du in annonser, kan man säga, själv då? Till din egen blogg? Eller
ja,
samarbete?
Det gjorde jag väl, men inte... Nej, utan jag hade ju nätverk också. Jag sålde ju lite själv. Men nätverken har ju varit de som har sålt mest. För att det blir mycket annat man ska hålla ordning på också. Så säljet hinner man inte riktigt med faktiskt.
Jag kan tänka mig det. Vill du berätta lite grann om... Du har ju öppnat upp om att du hade ätstörningar i och med... Var det tiden på Balettakademin? Hur gick det till när du hamnade i en sån dålig relation med mat?
Jag hade ju som vanligt prestationsångest och vill ju göra allting rätt. Jag vill ju bli den absolut bästa dansaren. Och i modern och teknisk dans så är det mycket som handlar om linjer. Man ser sig själv i spegeln hela dagarna. Och till och med fötterna liksom står man och bänder i för att de ska få rätt point. Och så hade vi en kostrådgivare som inte var jättebra. Hon rekommenderade ju inte äta så mycket kolhydrater, inte äta socker. Så jag blev ju helt manisk, för jag går ju alltid in för saker 110%. Så då skulle jag ju ta bort kolhydrater och socker. Och tränar man 8 timmar om dagen, och jag kräver väldigt mycket energi. Jag äter ganska stora mängder även om jag inte tränar. Och så tränar jag 8 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. Och då var det så här, jag fick inte i mig tillräckligt. Jag var som en zombie. Och när jag mår dåligt så får jag en ond cirkel. Att då vill jag inte äta. Så då blev det. Jag käkade ju fortfarande mat. Jag hade ju ändå vettig utbyte. Jag måste ju äta för att få resultat. Men jag käkade för lite.
Och hur utvecklades det då med tiden? När kände du att det var ett problem?
Det var nog i mitten av 2:an, för Balettakademin är 3 år. Och jag kände att jag utvecklas ingenting. Jag går bara i skolan som en zombie. Jag går inte framåt överhuvudtaget. Jag är jättedeppig. Och det är knappt så att jag är vaken liksom på klasserna. Så då bestämde jag mig bara för att nej, nu måste jag vända på det här. Jag måste få i mig mer, även vad liksom kostrådgivare och allting säger. Även om folk säger att socker och kolhydrater, det är dåligt, så skiter jag i det nu. Så jag köpte så här ersättning nästan. Det var något kosttillskott med typ 1000 kalorier i, som jag bara hävde i mig varje kväll, och massa nötter och jag käkade massa konstiga saker. Men bara för att få i mig tillräckligt mycket energi och bygga upp. Och då började jag gå framåt, och då märkte jag, men gud, det är ju så här jag ska må. Det är ju så här livet ska kännas. Det är ju kul att leva, och det är ju kul att dansa, och jag får ju resultat nu. Så jag åt otroligt stora mängder mat i alla fall i 3:an. Så det tog väl ett halvår att liksom komma ur det helt.
Men du har aldrig haft ångest när du äter onyttiga saker, om man säger så?
Jo, det hade jag ju då.
Ja, du hade det.
Ja, absolut. Mm. Jag kollade ju till och med, jag kommer ihåg, jag skulle köpa kalkon, påläggskalkon, och så stod det typ som 7:e ingrediens socker. Alltså då snackade vi om att det kanske var 0,5 gram socker i hela paketet. Det kunde inte jag äta.
Det var så illa.
Så en tårta skulle du aldrig få i mig.
Nej, men och det här beteendet, hade du det utåt sett mot kompisar och familj också, att du tackade nej till exempel tårta och sådana saker?
Ah, ja. Alltså jag trodde ju bara att jag gjorde rätt. Vilket många kanske ska äta mindre socker eller behöver äta mindre socker, men jag var inte en av dem. Sen så är ju inte socker och kakor det bästa man kan leva på, och det är ingenting från botten av mitt hjärta som jag tycker är gott heller. Så att jag käkade inte så mycket tårta och sånt på släktkalas och sånt innan heller. Och sen bodde jag ju inte hemma. Så det blev det ju att jag köpte ju min egen mat. Men nej, de tyckte ju till slut att nej, men nu har det gått i överdrift. Och men det gör de ju för sig fortfarande. Bara, men nu är du vegan, vad håller du på med? Jag tror att jag äter störningar igen, fast det har jag verkligen inte.
Nej. Men hur gick det till när du blev vegan då, om vi tar den snurran också?
Men när jag var liten så käkade jag vegetariskt. Jag har aldrig tyckt om kött, jag har alltid tyckt att det känns fel att äta kött. Jag vet inte varför, jag har ingen aning om varför, men antagligen så har jag alltid känt att men jag ska inte ha det här i min kropp. Det är ju ett levande djur. Det är ju en muskel. Alltså jag kan ju lika gärna käka mammas muskel på armen. Alltså det är ungefär same, same.
Ja, faktiskt.
Och jag har alltid tyckt att det har varit väldigt äckligt. Men sen så har alla tränare alltid sagt till mig att nej, men du måste äta protein.
Just det.
Du tränar så mycket, du tränar på elitnivå, du måste få protein för att bygga muskler. Då har jag fått det i min hjärna, och så har jag bara, ja men kyckling och fisk, det går ändå ner om man kryddar mycket. Så då käkade jag det, men sen en dag så fick jag bara, jag pallar inte det här, men jag vill verkligen bli vegetarian. Men då så var det som så här att jag har haft mycket magproblem tidigare. Och även problem med hormonerna. Och läkarna sa till mig, du måste äta rött kött. Du måste äta smör, protein, annars kommer allting bara bli värre. Ät det här nu så blir det bättre. Och jag tvingade i mig rött kött en gång i veckan, bara för att. Och det blev inte bättre. Jag blev nästan sämre. Eller jag blev sämre. Jag fick mer och mer matallergier. Min mage kändes bara tung. Jag var trött på eftermiddagarna. Så jag bara, ingenting blir bättre ändå. Så jag kan lika gärna bli vegetarian. Så det kan ju inte bli sämre. Liksom.
Och så var du vegetarian. Och sen steget till att bli vegan då?
Ja, alltså, jag äter vegansk kost. Så mycket vill jag säga. För att om jag säger att jag är vegan. Då tycker många att det är fel.
Mm.
För att jag är väl inte vegan till 100%. Men jag köper ingenting med skinn eller päls. Jag försöker kolla så att ingenting är djurtestat som jag köper. Och jag äter vegansk kost hela tiden. Så jag får säga att man kallar sig väl vegetarian då. Men sen gör jag misstag säkert. Jag har inte koll på allting än. Jag lär mig fortfarande. Och mina följare lär mig hela tiden. Så att jag är fortfarande på min resa. Men jag äter vegansk kost. Och jag har aldrig mått bättre.
Men hur mår du bättre? Vad är det som du har märkt av för sen du började äta så?
Mina magproblem har i stort sett försvunnit. Det är vissa livsmedel som min mage gör uppror av. Och det är typ chili och bönor ungefär. Men det är ganska många som inte klarar av att äta det. Så har jag ätit det, då får jag ju skylla mig lite själv. Men sen alla mina matallergier, jag hade 250 matallergier, de är borta.
Oj.
Eller matöverkänslighet ska man säga. Alltså, det var inte så att jag dog om jag käkade någonting. Men jag fick extremt ont i magen och blev väldigt trött. Fick utslag och lite sånt där. Så de är i stort sett borta, alla matallergier. Min pälsdjursallergi har blivit mycket bättre. Min pollenallergi har också blivit mycket bättre. Och jag har aldrig hjärndimma på eftermiddagen. Och jag får aldrig matkoma. Som jag fick för, och jag känner mig mycket, alltså mycket mer energisk och har mer energi. Förut kunde jag vara så här, när jag åt lite kolhydrater och käkade ungefär en paleokost heter det.
Mm, just det.
Då var jag ofta sugen på saker. Jag var mätt fast jag var ändå sugen. Men det är jag aldrig längre.
Och du äter inte laktos och inte, ja men det är ju såklart veganskt. Men du äter inte heller gluten, som jag har förstått det.
Det gör jag ibland faktiskt. Okay. Mm. Jag var fri från gluten i typ 5-6 år. För att läka mina tarmar och mina magproblem och allting. Och det är jag jätteglad för. Och nu, jag konsumerar inte jättemycket gluten. Men är jag på en restaurang och de serverar bröd, då tar jag brödet. Och är jag sugen på bröd eller pasta med gluten i så äter jag det. Men jag försöker att äta så mycket glutenfritt som möjligt.
Har du märkt av några psykiska saker också, att du mår bättre? Nu har du nämnt ganska många fysiska saker som har varit fördelar. Är det någonting med ditt välmående som du känner har förändrats också i och med att du har lagt om kosten?
Ja, all matångest som jag har haft matångest i väldigt många år. Även när jag blev fri från mina ätstörningar. Man kanske inte ens säger att man är fri då. Men jag käkade ju så att jag fick energi och så att jag mådde bra. Men man hade ju fortfarande dumma tankar i huvudet. Men alla de har i stort sett försvunnit sen jag blev vegan. För att jag känner bara är jag vegan så äter jag det. Jag tycker det är så gott och jag älskar mat.
Men och såna bakverk och sånt där, kan du äta såna saker eller är det liksom bara mat och är du strikt?
Nej. Folk blir ganska förvånade om de går och äter med mig. För det första är att jag äter oftast ganska stora portioner. Och om jag får välja mellan vitt ris och brunt ris så brukar jag ta vitt ris. Och ketchup tycker jag är jättegott. Och, alltså, det är så här. Men jag har aldrig varit en söt. Nej. Bakelse, det är liksom, ja men chokladbollar tycker jag är gott.
Mm.
Ibland.
Choklad?
Nej, det är inte min stora passion i livet heller. Det är gott, men jag är sån irriterande människa så att jag kan köpa en liten chokladkaka så tar jag en ruta och jag bara nu är jag nöjd.
Ja, det är faktiskt irriterande.
Min lillebror har hatat mig så mycket alla dagar för att när vi köpte en godispåse när vi var små. Han svepte den på typ 5 minuter. Jag hade min en hel vecka.
Ja, gud, det är så sjukt. Man kan inte förstå det, men det måste ju vara väldigt bra ändå. Att inte vara sån här frossare som bara måste trycka i sig allt.
Jag
man
kan inte.
Något.
Och när jag var liten, jag gillade bara lakrits och sura saker. De här söta sakerna. Choklad gillade jag absolut inte när jag var liten.
Okej.
Okay. Mm. Men absolut, choklad kan vara gott ibland med mörk choklad.
Okej. Om jag tänker att någon av lyssnarna befinner sig i en sån situation som du gjorde när liksom, det började komma ganska mycket ångest kring mat och sånt. Mm. Du klarade ju ur det här på egen hand och det är väl kanske ganska ovanligt. Men finns det några tips ändå eller råd om man känner att fokuset är verkligen lite fel när det kommer till mat? Vad kan man göra?
Jag skulle faktiskt råda alla att söka hjälp så fort man känner någonting och ta tag i det innan det går för långt. För det kan gå väldigt långt och ju djupare man kommer ner i det där desto svårare är det att ta sig ur det. Så direkt man känner ångest eller känner att man är inne i ett dåligt mönster skulle jag råda till att söka hjälp, professionell hjälp. Så blir det enklare att ta sig ur det när man inte har kommit så djupt ner. För mig var det verkligen en ond spiral. Ju mindre jag åt, desto mer dåligt mådde jag. Och då käkade jag mindre och fick mer ångest. Och ja, så gick det djupare och djupare. Så det är mitt största tips. Och sen kanske man kanske är i fel miljö. Jag var i fel miljö. Den dansmiljön. Och var i skolan och blev bedömd hela tiden. Allting handlade bara om kroppen. Inte liksom att du måste vara smal. Nej, nej, utan jag var väl nästan för smal för det såg liksom inte bra ut, men allting handlade om linjer. Så det blir sånt fokus just vid kroppen. Och så ser sig i speglarna, så man kanske är i fel miljö, man kanske är med mycket negativ energi och så mår man dåligt och så vill man typ straffa sig själv. Jag vet många som har fått ätstörningar i slutet av gymnasiet för att de har haft så hög press på sig själva med betygen.
Att man vill ha kontroll över någonting och att det blir maten.
Mm.
Men nu är du också i en... Nu kan man säga att du är i bloggbranschen.
Ja, vad är det man säger nu för tiden? Influencerbranschen. Ja, jag vet inte riktigt. Social media.
Precis, och det är ju också ganska mycket. En stor del av ditt varumärke är ju att synas och att vara med på bild och framför kameran och så vidare. Hur känns det? Och hur är det då ditt förhållande till din kropp idag?
Det är klart att man vill ju se bra ut. Det är ju skitjobbigt om man fotograferar och så tycker man inte att en enda bild blev fin. Men jag försöker att hålla ner mina krav där faktiskt. Så att jag mår inte så dåligt av det. En period så hängde jag väldigt mycket med alla dessa vackra varelser. Och då får man ju mer ångest, absolut. Då börjar man ju tänka mer för att de kanske tänker mycket på det och har sina problem med kropp och mat och allting. Och då dras man in i det, så att jag har isolerat mig totalt. Jag umgås nästan inte med några i samma bransch. Jag umgås med några YouTubers och så har jag någon bloggkompis kvar så. Men jag har försökt göra mig av med de som ger mig ångest.
Och då var det främst att du tycker att de är bara att de ser ut på ett visst sätt, eller var det mer att de kände som att de hade problem så att det liksom avspeglades på er relation? Liksom?
Det är väldigt olika. Många ser ju otroligt bra ut och när man själv inte någonsin skulle kunna se ut så där så blir det väldigt tufft. Nej, alltså det är inte så att jag skyller på dem, utan det är väl mer mina egna problem. Men för att jag ska må bra så måste jag ju kolla vad ska jag göra då. Och då mådde jag bättre av att umgås med mina vanliga kompisar där det inte är sån här social media-hets och bilder och man ska svanka och man ska puta och man ska, du vet.
Men jämför man sig mycket med andra? Gör du det?
Inte så mycket nu längre. Inte kroppen har jag nästan helt släppt. Eller det är ingenting jag tänker på varje dag, hur den ser ut. Den är där. Mitt fokus, det är att må bra. Att magen ska fungera. Det är liksom, fungerar min mage, då är jag så glad. För att jag har såna stora problem med den.
Ja, jag förstår. Men hur är det i... Vi brukar ha en fråga som är så här... Hur systerskap ser ut i din bransch? Hur tycker du att det ser ut bland alla bloggar och influencers? Är det att man liksom känns som att man backar varann eller mer att man ser varann som konkurrenter?
Olika miljöer. Jag har jättefina vänner som jag tycker har backat mig väldigt, väldigt bra många gånger. Jag brukar hänga med Therese Lindgren, Sabina Desiree och flera, Alexandra Bring. Jag tycker de är superhärliga och jättegoda vänner till mig. Så ja, jag ser fin vänskap där, medans andra som man träffar kanske är lite mer ytligt. Men ja, alla är fina människor, men man kan ju inte klicka med alla heller.
Vad betyder pengar för dig?
Förut så var jag väldigt pengafokuserad i och med att jag var punk. När jag började, eller när jag dansade, då är det ju mer så här, okej, jag måste tjäna ihop till hyran den här månaden, så tar man vilka skitjobb som helst bara för att få ihop till mat och hyra. Så jag har ju liksom varit där, så jag har aldrig varit rädd att hoppa av mitt heltidsjobb för att köra eget. Det var liksom inga problem för mig, för jag vet att jag kommer att överleva på något vis. Men då var jag ju väldigt pengafokuserad, för att jag ägde ingenting. Jag låg liksom minus på kontot, och mitt mål var att köpa en lägenhet i Stockholm. Och det är ganska långt ifrån. Så i början var jag väldigt pengafokuserad, och nu så är jag glad bara jag slipper tänka på pengar. För att det kan ge mycket ångest för mig på grund av min bakgrund. För att jag är van att inte ha pengar. Så...
Men känner du att du har blivit lyckligare ju mer pengar du har tjänat? Eller hur ser du på ditt förhållande till...
Jo. Det skulle jag faktiskt säga. Det kommer ju till en gräns. Ja, men nu låter det som att jag är superrik. Men det är det verkligen inte. Men när man tjänar så att man klarar sig varje månad... Så att jag gillar att känna mig fri. Och har inte jag tillräckligt med pengar, då måste jag tänka på vad jag köper för mat, vad jag handlar i mataffären, om jag kan spara ihop till en resa. Det är för mig väldigt jobbigt. Så jag kan inte påstå att jag är någon big spender. Eller just nu är jag det, eftersom vi renoverar. Så det har ju tagit väldigt mycket pengar av mig. Så nu är jag väl punkig, nu får jag börja spara.
För ni har köpt ny lägenhet igen, va?
Ja. Mm. Det har vi. Ja. Och renoverat. Och det gick lite överstyr med den där renoveringen.
Känns som att det alltid är svårt att hålla budget sådär.
Ja, det blir ungefär. Man får ta det man offerten gånger 4 ungefär. Så ja. Är man ungefär på den faktiskt. Nivån det slutar på.
Vad är framgång för dig då? Vad är det viktigaste?
För mig är det att jag ska må bra, att min hälsa är bra och att jag ska känna mig fri och ha vänner och folk runt omkring mig som jag trivs med och ha ett jobb som jag inte får ångest av att gå till. Jag har haft många jobb där man bara, nej, imorgon ska jag till jobbet. Sån ångest, jag längtar, kollar på klockan tills jag får gå hem. Jag är så lycklig och tacksam att jag inte är där nu.
Ja, verkligen, det förstår jag. Och vad har varit dina främsta nycklar då till framgång i livet? Jag har läst på ganska många ställen att du säger en sak som är typ hårt jobb slår talang om talang inte jobbar hårt. Ja. Den tycker jag är bra.
Ja, jag kanske inte just har sagt de orden, men jag har sagt...
Liknande?
Ja, men precis. Den meningen, min hemlighet, eller det är ingen hemlighet, det är att jag ger ju inte upp. Jag kör på tills jag är där. Jag ska. Och det kommer motgångar och jag misslyckas flera gånger på vägen. Men har jag bestämt mig för någonting så kommer jag oftast dit. Om jag inte ändrar riktning på vägen. För det kan ju också hända.
Berätta hur ett misslyckande har sett ut i ditt liv.
Jag sökte Balettakademin 1 år innan jag kom in. Och då kom jag inte vidare alls. Jag blev helt knäckt. Jag var skitledsen att jag inte ens gick vidare en enda gång. Det var 2 veckor. Jag åkte ut direkt. Jag bara, men en gång, hallå? Jag har ändå tävlat i VM liksom, så jag blir ju helt knäckt.
Ja, det förstår jag.
Men jag reste mig upp väldigt fort och jag ska gå en förberedande utbildning. Mitt mål är att komma in på Balettakademin i Stockholm, för den är svårast. Jag tror det var kanske 300-400 tjejer som sökte och det var ungefär 22 som kom in.
Okay.
Så att det är väldigt, väldigt hårt att komma in där och svårt. Så då gick jag där med mål. Mitt enda mål var att komma in. Så jag sökte också Balettakademin i Göteborg och en dansutbildning nere i Tyskland. För säkerhetens skull. För skulle jag inte komma in i Stockholm, då skulle jag gå någon av de andra 2 heltidsutbildningarna 1 år och söka till Stockholm igen nästa år.
Jaha.
Men så kom jag in på alla 3 och sen valde jag Stockholm till slut.
Kan du känna av sociala medierhets?
Ja.
Och du som ändå jobbar med det hela tiden, vad stressar dig mest på Instagram kan vi säga?
ingenting stressar väl mig så mycket nu längre, utan jag blir mest så här, gud vad tråkigt. Gud, det är samma saker i det här flödet hela tiden. Och samma sak med mitt flöde. Ibland bara, nej men fy. Jag lägger ner det här nu. Alltså, jag är så jävla tråkig. Vem vill kolla på det här?
Och hur är det med vloggandet? Hur kom det sig att du började med det?
Det ska United Screens faktiskt ha cred för. För jag bloggade på den tiden och gjorde samarbete med ett företag som ville ha videoformat. Så gjorde vi det via United Screens och så gick det jättebra. Och så började de så här, men Ida, vi tycker verkligen du ska satsa på YouTube. Alltså inte bara lägga upp videos och så lägger du det i bloggen, utan att du ska få en följarskara på YouTube. Och jag bara, nej gud, det är ingenting för mig. Alltså blogg är min grej. Men sen så tänkte jag efter lite, började kolla på lite svenska YouTubers och fastnade för dem, bland annat då Therese Lindgren. Sen så bara, men jag testar och gör lite. Så började jag göra lite videos om hälsa och började vlogga lite, och jag tycker det var sjukt kul att redigera. Och jag fick mer och mer följare, det gick sakta men säkert framåt, och en dag så slog det bara till att det började rassla in massa prenumeranter. Jag bara, wow, det här var ju skitkul. Ja. Så blev helt plötsligt YouTube mitt huvudmedie.
Och redigerar du alla filmer själv?
Jag gjorde det i 2 år fram tills typ 2 månader sedan. Där jag då började med musiken och satsade mer på lite andra företag runt omkring. Så då behövde jag avlastning på just redigeringen, för den tar väldigt många timmar. Det är både skönt men lite tråkigt, eftersom att det är jättekul att redigera videos. Men det blev ju inte kul när det var under stress.
Så nu satsar du lite extra på musiken, kan man säga?
Ja, eller ja. Jag satsar. Det är inte så att jag sitter här nu och bara, yes, jag ska bli nästa Beyoncé. Nej, nej. Utan jag känner bara att jag gör musik för att det är kul. Och sen får det, jag har ingen stress med att släppa låtar. Jag släpper dem när de kommer. Och om de kommer, och kommer inga bra låtar, då blir det ingen mer musik. Kommer det bra låtar, då blir det mer musik.
Spännande, tycker jag.
Ja.
Jag har läst någonstans också att alla tror att du tränar jättemycket hela tiden. Ja. Men att du inte gör det. Kan du berätta hur mycket du tränar?
Jag bara, du är så vältränad. När jag skulle vara med i Fångarna på fortet. Jag bara, men hur ser mitt lag ut liksom? Jag var astaggad. De bara, men det är Viktor. Och sen så jag bara, men det är någon så här atlet också. Nej, nej, det är du som är atlet. Jag bara, men alltså skämtar du med mig? Jag är ingen atlet. Jag tränar 2 gånger i veckan, lite så här, lite styrketräning.
Men det är 2 gånger i veckan du kör?
Ja, ungefär. Och när jag jobbar mycket så är det 1-3 gånger i veckan. Men oftast 2 gånger i veckan, jag försöker få ihop det. Vissa veckor går inte och vissa veckor går det. Men om jag åker på semester och kanske har det lite lugnare, och men då känner jag, får feeling, och då kanske jag kör 3-4 pass i veckan. Men det är inte så ofta.
Men är det många följare då som är så här, men funkar det verkligen? Kan man få resultat på 2 gånger i veckan? Och får du mycket sådana frågor?
Ja, många tror ju att man måste träna 7 gånger i veckan för att få resultat. Och för mig är inte det en hållbar livsstil. Många klarar av, eller vissa klarar av det, men då kanske de lever för träningen, så som jag gjorde när jag levde som dansare. Då tränade jag 8 timmar om dagen. Det var för mycket, men jag hade ju lätt klarat av att träna 1 gång om dagen och kunnat återhämta mig, eftersom jag inte gjorde något annat. Så man får ju utgå ifrån sin livsstil. Jobbar man heltid, har småbarn eller mycket annat runt omkring, kroppen bryts ner av stress, och träning bryter också ner kroppen, så man måste ju vara noga med återhämtningen. Så man får utgå ifrån sin livsstil, och alla återhämtar sig olika snabbt också, så man får pyssla ihop. Men 2 gånger i veckan tycker jag är på en hälsosam nivå. Jag har inga direkta mål förutom att stärka upp baksidan av kroppen för mig, för jag sitter så mycket vid datorn och har inte så bra grundmuskulatur på min baksida av kroppen. Så att den lägger jag fokus på när jag är på gymmet.
Tycker du att det är många andra hälsobloggare som hälsohetsar?
Jag läser inga andra hälsobloggar, men jag har kollat in på vissas Instagram, och ja. Absolut, det finns det. Det är ju väldigt populärt med stora rumpor just nu.
Verkligen.
Och det är ju alla tips och tricks för att få den här extremt fina, stora rumpan. Jag skulle också gärna ha en sån rumpa. Och det var en sån vill jag ha ett tag och jobbade verkligen för det. Mitt problem var bara att jag blir starkare och den växte ju lite. Men jag har en sån kroppstyp så att, alltså, hur mycket jag försöker så kommer jag aldrig få den där rumpan.
Nej, och sen känns det väl också som att det är ganska mycket att det går kanske att få till att det ser ut som så på bilder, va? Att den, ja, växer så där. Men det är väl inte riktigt verklighetstroget, eller?
Vissa, jag känner vissa som har en så sjukt snygg rumpa i verkligheten. Men många kan, man kan stå på ett fint sätt så att den ser fluffig och stor.
Ja, för det är så sjukt att man ser så här, det här är vecka 1 och det här är vecka 10. Och så, ja, bara helt platt rumpa och superstor Beyoncé-rumpa. Alltså,
nej,
liksom,
nej, nej. Det beror lite på hur man står också. Det har du helt rätt i.
Och hur är det med mat då? Hur känner du där liksom, när man har så mycket följare och unga tjejer kan jag tänka mig?
Mm.
Vad är ditt... Hur når du ut med den filosofin, hur du äter och hur folk ska...
Det är så himla känsligt ämne, det här med kost. Vad man än säger så blir det bara fel.
Ja, jag
så
kan tänka mig
så
det.
Att jag försöker mest... jag brukar svara på frågor för att många ställer frågor. Det känns tråkigt att inte svara på dem. Men då får jag ju också säga att det här är vad jag tror och det är så som jag äter och... ja, utgå ifrån det och svara ut efter det. Sen har jag många åsikter ändå och säger att jag har fel och allt vad det nu är. Men jag brukar inspirera med recept och försöka hålla det till en positiv ton.
Just det. Bryr du dig mycket om vad andra tycker om dig?
Nej.
Och har du jobbat bort det? För det känns som en ganska mänsklig sak att man hela tiden bryr sig så himla mycket om vad alla andra tycker. Och det är ju så onödigt och slöseri med energi och så här. Men finns det något sätt eller något knep? Hur gör man för att inte bry sig så mycket?
Nej, men...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Man får väl utgå ifrån att alla kan ju inte tycka om alla. Så är det. Och ju större sociala medier man får, desto mer hat kommer man ju få. Och jag förstår att liksom 200-300 000 människor inte kan tycka om mig hela tiden. Och allting som jag säger, det är inget konstigt med det. Och bara för att de tycker annorlunda i en sak än vad jag tycker, så betyder det inte att de heller hatar mig eller att jag hatar dem för att vi tycker olika. Det är så det måste få vara. Och man får ju jobba på sin självkänsla. Jag yogar mycket och tänker att bra saker om mig själv. Det hjälper. Men självklart, får man mycket hat på en och samma gång, då tar det på mig också, absolut. Men man får ju återhämta sig efter det. Oftast är det ju anonyma kommentarer som kommenterar. Så jag undrar om de verkligen skulle kunna säga det där i verkligheten.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag tänker på ett tryck över bröstet. Alltså när jag får ångest, jag kan nästan inte andas. Det är vidrigt. Det är bara svart.
När får du ångest?
om jag är stressad kan jag få det. Om jag känner mig obekväm. Och när solen inte går upp en dag så kan jag få ångest. Jag är väldigt beroende av ljus har jag märkt. Så det var ju några dagar förra veckan som var helt kolsvarta.
Oh.
Det var ångest.
Verkligen. Men är ångest någonting kortvarigt för dig eller är det någonting som kan hålla i sig i flera dagar?
Olika. Oftast är det kortvarigt. Och oftast har det nog för mig också med hormoner att göra. Jag märker ju att jag någon gång i månaden där kan få en grov dipp. Och då vet man tänker ju aldrig på det. När man väl är inne i ångest, sen bara, åh gud, nu är livet slut. Och sen bara, oj, det gick över. Ja, det var den tiden i månaden.
Ja, verkligen.
Ja.
Har du enkelt att släppa in nya människor i ditt liv?
Ja, det har jag.
Mm.
Men sen så är jag tror att jag är ganska bra på att känna av energier och människor och vad deras syfte är med vår vänskap. Så jag släpper jättegärna in nya personer i mitt liv, men sen så vet jag också vart jag har dem.
Just det. Kan du beskriva det närmare? Hur skulle det kunna vara att någon utnyttjar dig då på något sätt?
Ja, till exempel personer som, jag menar, jag var PT förut och jobbade, hade bootcamps och så var det ju vissa som ville vara så bra kompis och komma in i det här bootcampet och de hade inga pengar just då, men de ville jättegärna vara med om jag kunde hjälpa dem och träna dem, och så innan träningen så hade de glömt att äta, då ville de, då så var de helt plötsligt i närheten av min lägenhet och frågade om de fick komma in och äta mat.
Oj, det var en sjuk grej.
Spännande. Jag bjöd på mat och bjöd på bootcamps och allt möjligt, och sen fick man noll tillbaka. Sen när bootcampet var slut var det så här, hej då. Ja. Ja, hej då.
Och det var fler än en person som gjorde så här?
Nej, det var, jag tänker specifikt på en, och det var faktiskt en bloggare som hon tyckte väl att hon skulle göra bra marknadsföring, men nej, gjorde ingenting.
Och inte ens betala för sig, det känns ju supermärkligt.
Ja.
Men hur ser ett perfekt träningspass ut för dig idag? Eller hur tränar du? Hur ser dina pass ut?
Jag brukar styrketräning då två gånger i veckan. Och då har jag oftast ett pass med fokus på underkroppen och baksidan. Rumpa, ben och stärka upp där. Och sen så andra passet brukar vara rygg och överkropp. Kanske någon benövning.
Så inga också. Löppass?
Nej, vet du vad? Jag tycker det är ganska skönt att springa och brukar göra det på sommaren när man är ute och reser. Och sådär, men jag... Nej, det... Jag blir så hungrig. Det är jättejobbigt.
När du springer?
Ja, efter.
Ja.
Jag går upp på natten och äter. Så att nu, jag sprang faktiskt förra veckan när det var riktigt skönt. Men då springer jag en minut, går en minut, springer en minut, går en minut.
Mm.
För då blir jag inte riktigt så där hungrig.
Intervaller.
Förra sommaren så tränade jag inför milen.
Ja.
Skulle springa Minasloppet. Och det var jättekul att löpträna och allting. Men alltså, jag fick problem med kosten. Alltså, jag var hungrig konstant. Du vet, när man äter middag, sen äter man kvällsmat och sen vaknar man på natten och är hungrig.
Gud, jag har aldrig känt av det där när jag löptränar. Men vad intressant att du gör det just då, inte när du styrketränar.
Men det gör jag också. Men jag har fått dra ner liksom intensiteten på styrketräningen också. Om jag tränar riktigt tungt styrketräning, då är det ju samma sak. Jag blir jättehungrig.
Men går du upp på natten då och äter?
Ja.
Ja. Vad äter du då? Då har jag heller aldrig
gjort. Men då sover man ju typ och äter banan eller protein shake eller vad som helst som bara går fort och får ner.
Ja. Vilken intressant grej. Jag tror att det är många som gör så.
Nej, jag
tror Alexander inte så, din sambo?
Nej, han äter inte på natten. Är han hungrig så kan han sova, men jag har ett problem. Är jag hungrig så kan jag inte sova. Och det är därför jag alltid måste äta precis innan jag går och lägger mig. För att annars kan jag inte sova. Det är inte det att jag ligger där och är så hungrig. Utan det är bara, om jag är lite hungrig, nej. Jag ligger och försöker sova, men det går inte. Så går jag upp och äter en banan så slocknar jag.
Men det är lite som jag har med toaletten då. Jag måste gå på toa minst två gånger om natten. Det är jätteirriterande. Ja. Men det är ju liksom att det går ju inte att somna när man väl har kommit på det och vaknat. Då måste man ju gå och så sen bara boom tillbaka. Även om man liksom, inte behöver egentligen. Har du något livsmotto som du lever efter? Eller någonting som du tycker ja, någon quote eller sådär.
Ja, men jag måste, för jag brukar ofta säga fel. Mm. Ordning, jag tar upp den i mobilen här.
Gör det.
Men den här har jag faktiskt haft. På min första blogg så hade jag den som header. Winners never quit and quitters never win.
Den var bra.
Ja.
Och vad betyder den för dig?
Nej, men det är att man inte ska ge upp. Att vinnaren är den som liksom fortsätter hela vägen. Ända fram. Så slutar man, då kommer man aldrig liksom vinna.
Det var jättebra. Har du något mål i livet just nu? Är det någonting som du siktar mot?
Ja, men det är nog en lägenhet utomlands.
Okej. Okay. Ja. Ja. En i Stockholm och en utomlands.
Ja.
Vart skulle det vara?
Marbella gärna.
Ja, okej.
Okay. Det är bra klimat.
Men går du på mycket events och fester och sånt där som du blir bjuden på?
Nej. Inga.
Varför nästa. Då?
Jag känner mig väldigt obekväm. Det är mycket. Jag tror jag är känslig för energier. Jag blir väldigt trött och jag kan nästan få, ibland kan jag få panikångest av sådana event. Innan. Och inte, när jag väl är där så brukar jag oftast tycka att det är ganska kul. Ofta, ibland. Inte, men jag vet inte. Jag dricker inte alkohol. Nej. Så att det kan ha med det att göra.
Vill du berätta om det då? Varför dricker du inte alkohol?
Jag är en allt eller inget människa. Så innan så festade jag ganska mycket. Sen bestämde jag mig för att sluta. Då slutade jag och märkte hur skönt livet blev. Och att jag tycker inte alkohol är gott. Så jag tror att det är också en stor del i varför jag inte dricker alkohol. Och ska jag dricka alkohol, då dricker jag det för att bli lite vimsig i huvudet. För det kan ju vara lite roligt ibland. Släppa kontrollen, bara dansa hela natten. För när man nykter, då vill jag ju gå och lägga mig när klockan är 23-24 liksom.
Verkligen.
Så om jag dricker så är det, då håller jag för näsan och så får jag i mig det där. Och så blir man lite snurrig och så går man ut och dansar. Men det kanske händer en gång, max en gång om året. Ungefär varannat år kanske.
Men det var inte så att du märkte av att du hade något problem med alkohol på något sätt när du drack det. Utan det var att du inte gillade det främst.
Oklart. Eller problem och problem. Jag har inget problem att sluta dricka alkohol. Utan det var nog mer problem att jag tyckte det var så sjukt kul att vara ute. Men till slut så fick jag väldigt mycket ångest på söndagar. Speciellt. Och jag började få lite minnesluckor. Och då kände jag att det här är ju ett varningstecken. Att jag kanske festar lite för mycket. Jag har för mycket stress i mitt liv. Jag gick på dansskola och tränade 8 timmar om dagen. Och så skulle jag festa 3 gånger i veckan också. Mm. Eller 2 gånger i alla fall. Det går inte riktigt ihop. Och nu så jobbar jag så mycket så att jag har inte tid att vara bakfull.
Nej, gud, det förstår jag. Kan du berätta lite grann om podcasten Den friska vargen som du har tillsammans med Viktor Frisk?
Vi har varit bekanta i många år. Så jag tror Viktor hörde av sig till mig första gången han var 13 år. Mm-hmm. Jag bara, hej hej, vilken fin blogg du har, du är så duktig. Och jag bara, men gud, vad är det här för söt liten kille som ger mig komplimanger så här. För vi bloggade på samma bloggportal.
Okay.
Sen så har vi väl, nej men vi har varit i samma bransch men inte lärt känna varandra. Så han hörde av sig till mig för typ 2,5 år sedan. Bara, ska vi inte ta en lunch? Vi borde göra något ihop. Och så träffades vi och så var podcast här ganska nytt. Och ingenting som någon av oss hade. Och sen så bestämde vi oss för att starta och så körde vi bara.
Mm, och vad är era tema?
Det är väl att prata om livet. Vi pratar ju mycket om psykisk ohälsa i podden. Och vi pratar om att nå sina drömmar, nå sina mål. Vi pratar om allt möjligt.
Vad har ni fått för respons på podden?
Men väldigt bra. Vi får väldigt mycket mejl och kommentarer att våran podd hjälper dem genom dagarna. Från många unga människor som ja, men kanske har det tufft i skolan eller på jobbet. Och att vi är liksom ett litet ljus i deras vardag.
Vad fint.
Ja.
Men vad är din egen relation med psykisk ohälsa? Har du någon gång varit med om någon period när du har mått väldigt dåligt?
Ja, men det var på Balettakademin när jag hade mina ätstörningar. Och att man, när man tränar så mycket, då blir man ju också väldigt trött och låg. Man orkar ju ingenting. Allting var bara, jag kommer ihåg, jag var i skolan, gjorde det jag skulle. Stretchade 2 timmar efter skolan, sen gick jag hem. Köpte mat på Lidl, någon äcklig tonfisk och sen så typ släpade jag mig upp för trappan, satte på deppig musik och typ grät. Och sen somnade jag och så började jag om.
Oh.
Det var lite jobbigt.
Ja. Om du fick välja en stark och inspirerande kvinna som vi skulle ha som gäst här i Woman Up-podden. Mm. Vem skulle du vilja lyssna på och varför?
Det här är en jättesvår fråga. Det finns så himla många bra där ute. En som jag tycker om är väldigt underhållande att lyssna på, det är ju Carolina Gynning. Jag tycker att hon är så rolig.
Verkligen, håller med.
Ja, så jag får nog säga henne då.
Ja, hon har faktiskt fått förfrågan, så vi kan ju hoppas på att hon nappar.
Ja, det vill jag lyssna på.
Och nu har vi faktiskt kommit till slutet av den här podden. Mm-hmm. Så att jag skulle vilja tacka dig så jättemycket för att du ville komma och prata med mig idag. Det har varit jättekul.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Och då säger vi välkommen till psykologen Maria Farm.
Hej.
Hallå, vad kul att ha dig här igen. Och nu har vi nyss lyssnat på Ida Wargs avsnitt som handlar om ätstörningar och hälsohets.
Mm.
Varför drabbas så många av ätstörningar idag? Och varför ökar siffrorna hela tiden?
Ja, jag tror att de ökar för att, så att säga, jämförelsematerialet ökar på ett sätt. Alltså vi har, om jag jämför med när jag växte upp på 80-talet i princip, så finns det ju så många kanaler idag där vi kan titta och jämföra oss med, förstår man, rätt vanliga människor. Jag menar, jag kunde köpa Frida och Okej liksom och öppna dem. Och det är såklart att, ja, då kunde man ju jämföra sig. Men det var ju ändå kändisar, de var så långt borta. Jag tänker det här med sociala medier, som det finns mycket gott i också liksom. Men det blir, det kommer så, kryper så nära inpå. Och om man är väldigt aktiv på de här också i en ålder där det händer väldigt mycket med kroppen, som för unga kvinnor då till exempel, att man ju kliver in i puberteten och går upp lite vikt kanske, eller liksom det händer naturliga saker med kroppen som man kan uppleva att man tappar kontroll över. Man får mens, man får bröst, alltså. Och den där kombinationen är nog lite farlig, så att man då börjar strama åt maten, och liksom för att man upplever en ökad kontroll då, när det egentligen är motsatsen som händer. Men så att jag tror, det har ju alltid, ätstörningar har alltid funnits, men idag så finns många källor till jämförelser, och det är ju också delvis naturligtvis en större diskussion kanske, men en välfärdssjukdom. Alltså mig veteligen, det kan hända att någon lyssnar nu som har annan kunskap än jag om detta, men så finns inte anorexia i tredje världen. Jag tror att det är så.
Mm,
det vill säga att det måste finnas någonting där för att kunna avstå det.
Mm, verkligen.
Så. Men det är ju så.
Och Ida, hon beskriver ju att hon fick väldigt stora problem under tiden på Balettakademin. Mm. Och under den här tiden så tränade hon hela dagarna. Så hon hade ju säkert kunnat äta precis vad som helst.
Mm.
Men då fick hon som råd av en lärare då, att hon skulle dra ner på kolhydrater och göra ditten och datten. Mm. Hur tror du att det var det som var triggern till hennes ätstörningar?
Det kan det ju absolut ha varit. Det var säkert flera faktorer där det här kan ha varit utlösande kanske. Det vill säga, hon befann sig i en väldigt speciell miljö, får man ju säga. Att träna så hårt, så mycket, och också ett väldigt starkt fokus på, hon pratar ju om linjer och kroppar och att hela tiden också bli bedömd i det, i dansen. Jag kan tänka mig att det kan vara liknande inom idrott och sådär. Man har mycket starkt fokus på vad kropp kan prestera och leverera. Så att det är ett unikt, speciellt sammanhang. Och sen är du ju ofta väldigt ung då och formbar i de här sammanhangen, och så finns det ledare eller förebilder eller så som du ofta ser upp till, och som ju många gånger kommer med många goda råd också, säkert det är kunniga personer. Men det blir snedvridet, så att säga. Det blir ju inte riktigt en svensson-mentalitet, om man säger så. Så att det tror jag absolut att en sån kommentar kan vara lite så här tipping point in i någonting som blir negativt då, eller destruktivt.
Men hur vet man att det har gått för långt och att man inte bara äter väldigt sunt och nyttigt, vilket kan vara hälsosamt, och att man tränar och tar hand om sig själv? Hur vet man att det är osunt det man håller på med?
Ja, det är en viktig fråga, och det är svårt, därför att jag upplever nog de som har varit hos mig har oftare varit att de pratar om det här i retrospektiv, alltså om en ungdomsperiod där det var så här att de hade de här problemen. Alltså anorektiska problem, eller vilket Ida inte pratar om, men bulimiska problem. Alltså det är så att du äter för mycket i ångestdämpande syfte och sen så kompenserar du med någonting. Till exempel kräkningar eller överdriven träning eller sådär. Eller bara ett osunt hetsätande, en osund inställning till mat. Det problematiska som de ofta beskriver då, det är ju att det gör de inte själva. Det här är lite som ett alkoholmissbruk. Mm. Att det är någon annan som får ta tag i dem. Därför att jag tycker själv att ätstörningar är knepiga. Därför både hos klienter och även de privata vänner jag har känt. Där man förstår inte att det är det som är problemet. Men man märker att det är någonting som är konstigt och knas. Personen drar sig undan lite mer. Blir mer förtegen. Delar inte lika mycket. Man känner att det är som en pusselbit man inte får. Det skaver lite. Mm. Och det är ju ofta då för att de hemlighåller och gömmer det här. Mm. Och de går hem och äter för mycket. Eller som Idas fall begränsar väldigt hårt. Man ljuger för folk om att man redan har ätit kanske. Man ljuger för sig själv. Man kan få perceptuella rubbningar. Alltså det vill säga att jag tittar mig själv i spegeln och jag ser tjock ut. Faktiskt är det så för anorektiker. Men det är inte alls så det verkligen är. Det är en ganska svår sjukdom faktiskt. Därför att man externaliserar jättemycket, man lägger utanför sig själv, det är alla andra som inte förstår, varför skulle jag släppa kontrollen över det här, jag har ju perfekt kontroll, jag vet precis hur många kalorier jag har fått i mig, men man har ju egentligen tappat all kontroll och det är maten som styr helt, så att det är knepigt alltså.
Men när man hamnar här, tror du att man kan förstå det här, få insikt och börja göra andra val, eller måste man söka professionell hjälp?
Ja, alltså har det gått ganska långt så skulle jag säga att de flesta är behjälpta av professionell hjälp. Därför att de ju oftast är ganska unga. Och där kan det hända negativa saker som får konsekvenser in i framtiden för dem. Vad gäller till exempel fertilitet och mens. Så det är viktigt, det vill jag trycka på. Att tyvärr så kan det ju faktiskt ge spår i kroppen. Så det tycker jag inte man ska vara rädd för att göra. Och det är ofta också en sån där sjukdom som är alkoholmissbruk. Där
att man kan ha svårt att bli...
Ja, precis. Gravid. Man kan bli svårt. Man kan tappa mensen ju.
Ja.
Så att jag tycker att det får ju medicinska konsekvenser som jag tycker att man inte ska blunda för. Och det är väl också precis så där som alkoholmissbruk, en sjukdom där kanske anhöriga de som tar tag i personen. Nu tycker jag Ida beskriver en process där hon fortfarande har bitar av sitt så att säga, kloka jag kvar.
Verkligen.
Att hon kan börja resonera liksom. Nej, men det här funkar ju inte. Jag lever ett liv jag inte vill leva. Jag har ingen ork. Det här kan inte stämma. Och så tar hon tillbaks makten lite från det här.
Mm.
Och är man som Ida i den fasen så tror jag att man kan göra väldigt mycket själv. Genom att faktiskt se sammanhangen så att säga. Och ifrågasätta de här väldigt strikta perfektionistiska idealen. Och se att man tappar mer och mer av sitt mandat till den här störningen. Den börjar bestämma mer och mer vad man får och inte får göra.
Mm. Och många känner sig ju väldigt stressade av en ny sorts hets i samhället som vi kan kalla hälsohets.
Mm.
Det är både träningskonton överallt med supertajta tjejer som ska ge inspiration, men att det snarare blir åt andra hållet.
Mm.
Men hur kan man göra för att inte påverkas av den rådande hälsohetsen?
Ja, det är också en bra fråga. Jag tänker att det handlar om värderingar innerst inne egentligen. Det har jag pratat om tidigare. Det är en viktig term tycker jag. Därför att livet handlar ju egentligen om hur jag vill leva det och hur jag vill ta hand om mig själv. Och att hålla på och jämföra mig med andra och se deras kroppar och se hur jag skulle kunna se ut och sådär. Det blir ju det blir negativt och destruktivt därför att jag får fel fokus. Det blir ett yttre fokus. Snarare än hälsa är ju egentligen hur jag mår och hur jag känner mig innerst inne. Om jag har energi och ork och min kropp. En kropp är ju ett verktyg för oss att göra saker med. Det är inte ett självändamål. Men vår kultur har ju ofta det har ju blivit så, tycker jag. Men så man ska ju, kroppen ska ju bereda en glädje genom rörelse eller sexualitet eller vad det nu kan vara. Men vi har väldigt mycket fokus på hur den ser ut. Och det fokuset tror jag nästan alltid kommer leda oss fel. Sen finns det ju extrema fall där man vet att till exempel stor bukfett, man kan vara liksom ett negativt mått för hälsa och sådär, absolut. Men jag tänker att de här kvinnorna som vi pratar om nu kanske inte riktigt är i den kategorin, utan det är liksom bara centimeter eller några kilon det handlar om. Och det får styra alldeles för stor del av deras liv. Så att gå till dina värderingar. Hur vill du leva? Vad vill du så att säga använda din kropp till? Vad är viktigt för dig? Det kanske är att bara känna sig stark och kunna springa långt eller vad, träna det då, men gör det för glädjen i det och inte för hur du kommer bedömas på en bild, för tack och lov så ser vi ju alla olika ut, och det är viktigt att det får vara så, kroppar ser olika ut
verkligen. Men om man känner att man är i en dålig spiral, både med maten, kanske också med överdriven träning eller liknande, vad tycker du, vart vänder man sig?
Ja, det är absolut det man skulle kunna diskutera med en terapeut, tänker jag. Alltså, för det handlar ju väldigt mycket om tankar som styr och ideal och krav och sådär. Så det kan man gå ett antal samtal kring. Antingen i det allmänna eller om man vill betala för det själv, har möjlighet för det. Men jag tänker ju för sig också att det kan vara något att ta upp med tränare eller lika. Alltså man rör på sig mycket, eller som Ida kanske med danskompisar, att man liksom söker, man öppnar upp lite på hur tänker ni, hur känner ni, att det kanske handlar väldigt mycket om ett skevt kroppsideal. Det kanske också handlar om att man behöver ta sig ifrån dåliga kontexter, dåliga sammanhang faktiskt. Verkligen. Tyvärr är det ju så att vissa sammanhang är liksom inte särskilt sunda. Då tycker inte jag att man ska vara där heller. Och då kan det hjälpa att göra rätt mycket.
För du pratar ju Ida också om att hon har helt enkelt gjort slut med en del kontakter och vänner. Mm. För att hon känner att det inte har gjort henne gott. Mm. Och det känns ju också som väldigt klokt att kunna välja och ta de besluten. Mm. Och inte bara flyta med i de sammanhangen som man rör sig i, utan verkligen förstå att det är jag som väljer. Och...
Just det, precis.
Med det så vill jag tacka så jättemycket för de här kloka råden.
Tack.
Vill du ha Idas citat på en t-shirt, så gå in på metromode.se/womanup. 40 kronor av varje såld t-shirt går nämligen till organisationen och till vår samarbetspartner av den här podden, Kvinna till kvinna. De jobbar för kvinnors rättigheter över hela världen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.